När Adam blev frestad att äta av kunskapens träd var själva frestelsen att själv kunna avgöra vad som är rätt och fel utan att vara beroende av Gud. Ni ska bli som Gud för att kunna, och då ska ni veta, då ska ni kunna skilja mellan gott och ont. Ni ska kunna avgöra vad ni själva ska göra med livet utan att fråga Gud. Ni ska bli så intellektuellt utrustade så ni kan med logiken ta egna beslut över era liv. Det var frestelsen vid kunskapens träd. Och den frestelsen har alla människor, kanske alla, men vi har det i Sverige ganska mycket. Och det har med uppror att göra, för man går från en hög andlig uppenbarelsekunskap till en lägre logisk intellektuell kunskap där man processerar informationen på ett lägre plan. Det är alltså inte uppenbarelse längre, utan det är logik som ligger bakom. Och när sinnet tar över så är det just det som skiljer människan från Gud. Vi blir själva Gud. Det blir alltså en annan Gud. Vi har skapat en avgud av oss själva. Vi är nu Gud. Ni ska bli som Gud, ni ska kunna skilja. Alltså är det Gud och jag. Och det är vårt stora dilemma. Och frälsningen har att göra med att man kommer tillbaka till ursprunget med gemenskap med Gud. Och inte bara så att vi blir som Adam innan syndafallet. Vi ska tala mer om det ikväll och andra dagar här. Utan den nya skapelsen har ett högre plan än vad Adam hade innan han syndade. Högre andlig plan. Så är man i Messias så är man på ett högre andligt plan än vad Adam var innan han syndade. Om man är född på nytt. Och när vi då processerar heter det, information som vi nu samlar upp och som vi får på de här konferenserna, så kan vi ju reagera på olika sätt då. Vi kan ha det i vårt huvud och försöka planera och dra logiska slutsatser av hur ska jag göra nu av den här informationen. Och risken är då att vi handlar i egen kraft, om man uttrycker det på ett sätt. Att vi gör det som vi själva tycker är lämpligt. Istället för att gå in i våra bönekammare och fråga vår far som är i himlen, vad vill du att jag ska göra? Och leva på ett andligt högre plan där vi får impulser av den levande guden som talar om vad vi ska göra. Så när vi får information som är viktig för oss, som har med vårt liv att göra och överlevnad och annat sådant, så är det viktigt hur vi reagerar. Att vi gör det på ett andligt sätt, jag hoppas att jag kan göra mig förstådd. Att det här leder oss och driver oss att vi söker Herren på ett djupare sätt och att vi gör vår vandring med den evige mer intim. Ökenperioden är bra, för då har man ingenting att titta på. Det finns inga träd. Då blir det bara det andliga kvar. Därför så förde den evige ut Israel i öknen. För att ge dem en andlig Torah. Lagen är andlig. Han förde dem ut i öknen. För det var inget, det var inte det materiella som var det viktiga som Gud ville ge folket. Utan han ville ge dem först det andliga. Sen gav han dem landet. Full av mjölk och honung. Och risken var att när man kommer in i landet och får fina hus och fina vingårdar och får fina skördar och får mycket pengar och får överflöd av allt, att man går ner till den låga nivån igen och glömmer den höga nivån som man fick i öknen där det inte fanns någon materiell välstånd. Och så kom fienderna och intog landet, och så reste upp Herren upp en domare som låg på en andlig nivå. Folket vände om till Gud och sökte Gud igen och höjdes upp igen på den andliga nivån, och så blev folket befriad. Och så syndar man igen med det materiella. Att hålla sig kvar i anden, det är det viktiga. Jag har en djup nöd i mitt inre. Och jag har bett Gud att han ska ge mig nöd för Sverige. För jag har varit lite så här sned på Sverige lite grann. Jag tycker Sverige har behandlat Israel lite felaktigt. Och jag liksom vet inte hur jag ska reagera. Jag älskar ju Sverige, jag älskar svenskarna. Men det finns så mycket i det här landet som har gjort mig ledsen. Inte besviken, men ledsen. Jag liksom tänker att där får ni minsann. När det kommer problem i Sverige. För svenskarna har vänt Gud ryggen. Och han kallar på Sveriges folk tillbaka. Och därför så skickar han nu problem till Sverige. Sverige har importerat 10 terrorister om dagen under 3 månader. Vi får se vad det blir av det. Vi lever i de sista tiderna, ändens tid. Vi såg förra sessionen att mycket talar för att vi lever i de 2 sista veckorna, årsveckorna innan Messias etablerar sitt rike på jorden. Det kan vara tidigare också. Det beror på hur Israels folk lever och hur de rättfärdiga bland folken lever. Om Messias ska komma tidigare eller inte. Vi har en hel del bibelställen som talar om sista tiden. Och jag vill läsa Lukas 21, vers 25. Lukas 21, vers 25 och framåt. Tecken ska visa sig i solen. I månen. Och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa, utan råd. Man vet inte vad man ska göra. Vid havets och bränningarnas dån. Våran mästare sa alltså att det kommer i rymden kommer det att ske saker som påverkar jorden. Och det blir så starkt så att det blir höga vågor. Tsunami som det kallas på japanska betyder hög våg. Och folk kommer att stå och gripas av ångest. Folken gripas av ångest. Ångest är ett mycket djupt ord, starkt ord. Och man vet inte vad man ska ta vägen eller vad man ska göra. För det blir så starka vågor vi har i havet. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Med andra ord så kommer man att ha kunskap om situationen men inte veta hur man ska göra. Därför man inte lever på ett andligt plan. Man har inte kontakt med honom som har makt över de här plågorna. Uppenbarelseboken talar om en stor stjärna som faller ner på jorden som heter Malört på svenska. Och vi kommer att se nu framöver meteoriter falla ner på jorden. Det står om det i Uppenbarelseboken, står om det i Jesaja. Vi kan läsa några texter talande. Vi ska läsa vidare i Lukas först här. Himmelens krafter ska skakas. Det står Vi läser igen. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln och med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden. Ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd, så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Vilket detta tecken i solen, i månen och i stjärnorna. Förra sessionen talade vi om tecken i månen och i solen. Fyra olika månförmörkelser på judiska högtider som var blodröda. Och det är inte vanligt, det händer väldigt sällan. Och i stjärnorna, vilket då är också planeterna, för det vi ser här nerifrån är ju också planeter eller kometer. Inte bara stjärnor som är solar, det är ju ett astronomiskt uttryck vi har lärt oss i skolan, att stjärnor det är som solen. Men vi har ju faktiskt planeter som räknas som stjärnor också. Och sen har vi kometer som också räknas som stjärnor i bibeltexten. När det här sker då, när det blir ett sånt här tecken och så här, och folk börjar bli så rådlösa så de kommer att dö av ångest, då ska vi räta på oss. Då ska vi inte dö av skräck. För då vet vi att nu är snart våran älskade här. Ska vi möta honom i atmosfären, i luften står det skrivet, inte i rymden, glöm det ordet. Sudda ut, sudda. Det står inte i rymden, det har de översatt fel. Det står att vi ska möta honom i luften. Vi ska aldrig utanför luften, vi ska inte utanför atmosfären, vi ska möta honom i luften. Sen kommer vi ner till Jerusalem tillsammans med honom. Men hur länge vi ska vara i luften, det vet inte jag. Jag tror att vi ska vara där en tid. Och så kommer en varning här som är väldigt viktig att vi ser på. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte eller denna generation ska inte förgå förrän allt detta sker. Det finns ju två sätt att förstå ett släkte. Man kan se det som judiska folket. Man kan också se det som en generation. Och så frågar man sig, hur lång tid är en generation? Och så har man olika förslag, 20 år, 40 år, 70 år, 100 år, 120 år. Det finns alla möjliga förslag. Men jag tänker inte gå in i det. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er, här kommer varningen. Akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Vi ber, Fader, att vi ska få kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Vi ber om det, Fader, att vi ska få kraft att kunna undfly vad det nu betyder. Att kunna stå ut med, slippa, kunna leva rakt igenom. Gå igenom havet, gå igenom öknen, gå igenom elden. Mitt i de svåra tiderna ber vi att du ger oss kraft. Att Messias i oss blir så uppenbarad, blir så förverkligad, så manifesterad, så att den andliga människan tar över den lägre människan och den gamla människan, så att vi kan leva på en andlig nivå på ett sådant plan att vi klarar av de här sakerna som kommer över jorden nu framöver. Det ber vi om, Fader. I Jesaja kapitel 2, Vers 10 framåt. Fly in i klippan och göm dig i stoftet av fruktan för Herren och hans höga majestät. För människornas stolta ögon ska ödmjukas. Vi är väldigt högmodiga. Jag tänker på mig själv först hand, men vi svenskar är väldigt stolta. Vi är lite besserwisser och vi har den benägenheten att tycka så mycket. Svensken tycker så väldigt mycket. Och det är en typ av stolt, intellektuell stolthet. Och det är en frukt av kunskapens träd. Och det vill Herren ta knäck på i våra liv. Och vi ber Herre att vi ska kunna ödmjuka oss, vara ödmjuka människor. Männens högmod ska bli nedböjt. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. För Herren Sebaots dag ska komma mot allt som är stolt och högt. Mot allt som är upphöjt så att det ödmjukas. Mot Libanons alla cedrar. De höga och upphöjda och Bashans alla ekar. Mot alla höga berg och alla stolta höjder. Mot alla höga torn och alla fasta murar. Mot alla Tarsis skepp och alla ståtliga fartyg. Människornas stolthet ska böjas ner och männens högmod ödmjukas. Den evige ensam ska vara upphöjd på den dagen och avgudarna ska helt försvinna. Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för den evige och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. På den dagen ska människorna kasta bort till mullvadar och fladdermöss sina avgudar av silver och avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe. Så guldet kommer inte att hjälpa oss vid svåra tider. De ska fly in i klipp, skrevor och bergsklyftor av fruktan för den evige och hans höga majestät när han reser sig för att slå jorden med skräck. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är de att räkna med? Uppenbarelseboken 6, vers 12. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt. Och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden. Som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? Jesaja 24, 1 och framåt. Se, den evige tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgesmannen. Jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplundrad, för Herren har talat detta ord. Jorden sörjer och vissnar, världen tynar bort och vissnar, jordens stolta folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina invånare, för de har överträtt Guds undervisning, Guds Torah, Guds lag, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Här är det ju förbundet med Noa det talar om. För folken är ju inte under Sina i förbundet. Så lagen med de 613 buden gäller det ju inte här. Utan det är de 7 buden som är i Noa förbundet som han har brutit. Man har gjort sig avgudar. Man har hädat. Man har mördat. I Sverige mördar vi massor med barn innan de föds. Varje dag. Man har stulit. Man har begått äktenskapsbrott. Och annan form av otuktssynder mot naturen. Det är att bryta de eviga lagarna som finns inskrivna i människornas hjärta. Och det drar konsekvenser över naturen, över jorden. Och de här sakerna som nu kommer över oss, det beror på att folken har brutit Noas bud. De har misshandlat djur. Och man har inte sett till att det blir ett rättssystem som dömer de som syndar. Det sjunde budet. Man har låtit den ogudaktige och syndaren gå fri. Och inte satt in honom i fängelse eller straffat honom för att han har syndat. Man har slutat att tala om brott och straff. Man talar om sjukdom istället. Och människan blir reducerad till en omoralisk, djurliknande varelse. Där han inte är ansvarig för sina gärningar. Det är mycket bättre med brott och straff. Har du gjort ett brott så får du ett straff, sen är du fri. Men är man sjuk så är man bunden hela livet i sitt beteende. Det är mycket förödmjukande att inte tala om brott och straff för en människa som beter sig felaktigt. Det är att reducera människan till ett djur och kanske värre än det. Man har brutit det eviga förbundet. Vers 6. Därför förtär en förbannelse jorden. De som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför blir jordens invånare färre. Bara några få är kvar. Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar. Det är slut med tamburinernas fröjd. De gladas sål har slutat. Det är slut med harpans glädje. Man dricker inte vin under sång. Rusdrycken är bitter för dem som dricker den. Den öde staden ligger nedbruten. Alla hus är stängda så att ingen kommer in. Ute på gatorna hörs sorgerop över vinet. All glädje har förmörkats. All jordens fröjd har flytt. Bara förödelse är kvar i staden. Porten har slagits i spillror. För det ska bli på jorden bland folken som när oliver slås ner, som vid en efterskörd när vinskörden är slut. De höjer sin röst och ropar av fröjd, de jublar ifrån havet över Herrens höghet. Ära därför den evige i öster, all ära i havsländerna den eviges Israels Guds namn. Mitt i det här negativa så kommer upp ett folk som sjunger lovsång. Från jordens ände hör vi lovsånger, ära till den rättfärdige. Så underbart, det är ju vi här. Det talar om. Så det blir trots allt det här fruktansvärda som kommer över jorden nu, så finns det ett folk som prisar Gud mitt i det här. Och det ser profeten. Från jordens ände hör vi lovsånger. Det är ju Sverige det, från Israel. Räknat. Man går nästan, Sverige ligger ju nästan vid jorden sen i norr. Ära till den rättfärdige, men jag sa, jag förgås ve mig. Förrädiskt förråder förrädarna. Fruktan, fallgrop och fälla väntar er, ni jordens invånare. Det ska ske att den som flyr från farans rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i fällan. För fönstren i höjden är öppna. Och jordens grundvalar skakar. Jordbävningar. Uppenbarelseboken talar ju om jordbävningar flera gånger. Alltså jordbävningarna går så här just nu. En logaritmisk kurva. Så att jordbävningar kommer bli mer och mer. Vers 19. Jorden brister. Jorden brister. Ja, den brister. Jorden rämnar, ja den rämnar. Jorden vacklar, ja den vacklar. Vad betyder vacklar? Det är att den gungar. Kanske fram och tillbaka. Vi pratade tidigare om att jordaxeln har justerats lite grann sista tsunamin, stora tsunamin. Men sen hörde jag att för 4 år sedan var det en stor jordbävning utanför Chile. Var är ni, chilenarna? Som också, jordaxeln flyttades 8 cm då. Var det 4 år sedan?
Ja.
Okej. Jorden vacklar, ja den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den ska falla och inte mer resa sig. Polerna kommer att justeras. På den dagen ska den evige straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. De ska samlas ihop som fångar i fånggropen. De ska stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. Då ska månen blygas och solen skämmas, för den evige Sebaot ska då vara kung på Sions berg och i Jerusalem. Och inför sina äldste i härlighet. Prisat vare Herrens namn. Det här är bara födslovärkarna som profeten talar om. För det kommer att födas fram en ny värld. Och det är inte den världsliga nya världsordningen. Utan det är den himmelska nya världsordningen som ska födas fram. Och nu vill jag presentera lite information här. Jag har forskat på internet i flera veckor nu. Jag fick en video tillskickad när jag var på resa. Tittade på den, var en, jag tror han är rabbin. Hans efternamn är Ovadia i alla fall. Ifrån Israel. Och han tog upp om ett fenomen som just nu händer i vårt solsystem. Och det är så chockerande så att man tror inte det är sant först. Men så har jag forskat mer och mer och mer och helt övertygad om att det här är rätt. Det finns mycket falsk information och mystik på nätet i förhållande till detta. Man talar om utomjordingar och allt möjligt. Men det finns en sann ådra bakom många saker. Och jag har försökt att sålla lite grann här. Och jag frågade också folk nu när jag var på resa om de hade sett vissa fenomen. Och jag fick det också bekräftat i södra halvklotet. Så ser man fenomen som inte syns på norra halvklotet så mycket. För 50 år sedan så publicerade NASA många artiklar om att man har hittat en planet som man kallar för planeten X. Ja, vi ska ta lite historia. I astronomin så har man ju forskat i vårt solsystem länge och man såg att Uranus bana, för man trodde det var den sista planeten, vi visste inte om någon mer planet i vårt solsystem. Och man såg att den rörde sig på ett sätt så att det måste finnas en annan planet utanför det. Och då kallade man den för planeten X. Och sen hittade man ju den då. Och sen såg man att den inte rörde sig som den skulle om det hade varit sista planeten. Och så letade man efter planeten X igen. Och så kommer man fram till Pluto, som är den minsta. Men banorna på de större planeterna längre in, Uranus, Neptunus och Jupiter, de här, visar att Pluto är inte det som orsakar svängningar i banorna. Det finns någonting annat. Och då letar man alltså efter den här planeten X. Och för 50 år sedan så såg man att det är någonting stort som är på väg till oss. Jag kommer ihåg när vi var små så sa mamma att de har upptäckt en ljusstjärna som kommer rakt mot oss. Tänk om det är nya Jerusalem. Så var det på den tiden. Det var för 50 år sedan. Då var jag 4 år. Och man publicerade mycket om det här då. Och då höll man på och leta och liksom skulle hitta vad är det, hur ligger det till. Och för 30 år sedan så slutade man att publicera information om det här. Katolska kyrkan byggde världens största och modernaste observatorium för 30 år sedan. Som ser på infraröda kroppar i universum. Det är inte samma sak att se ljus som att se värme. För en planet i vårt solsystem som är långt bort får ju väldigt lite ljus från solen. Så reflexen från solens ljus, från den planeten till oss, är så pass liten så den är väldigt svår att upptäcka med teleskop. Men har man ett infrarött teleskop som mäter värmemängden så kan man upptäcka även de planeter som inte syns, som inte har något ljus. För temperaturen är annorlunda än omgivningen. Så ett infrarött teleskop är det bästa man kan ha när man ska se på stjärnhimlen. För då upptäcker man saker som inte syns, som inte har ljus. Och då gjorde katolska kyrkan ett stort planetobservatorium. Och den här kunskapen om den här planeten gömdes undan för världen. Och man kan studera om vetenskapsmän som har sett saker och ting och börjat då publicera, blev plötsligt nedtystade på ett eller annat sätt. På det lite mystiska nedtystanden av dessa vetenskapsmän. Men jag ska inte gå in på detaljer här, jag kan inte hitta på nätet. Jag ska bara ta den generellt. För 4 år sedan, 2011 och 2012, började folk se med blotta ögat saker och ting på himlen. Strax efter eller strax före solens nedgång eller uppgång. Man har sett 2 solar. Och det här är inte 1 eller 2, det är alltså 100-tals. Du kan hitta massor med vittnesbörd från hela jorden. Och ju fler som har mobiltelefoner, desto lättare blir det ju att dokumentera. Nu går det att fejka, det går att luras. Och vissa grejer tror jag inte på, och så får man sålla vad är det som är rätt och vad som är fel i det här. Men USA har valt att tysta ner den här informationen. Det är alltså en planet som är på väg in i vårt solsystem som kallas för planetkomet. Det är en planet som har en kometbana, det vill säga den är inte rund utan den är elliptisk. Det tar alltså väldigt många år för den att komma in, och sen åker den bort, och sen är den borta länge och så kommer den tillbaka. Och det finns olika teorier att den kommer varje gång var 3600 år och såna grejer. En del tror att plågorna i Egypten är beroende av det och andra saker som har hänt under världshistorien. Jag vet inte om det är så. Eller att den här som vi pratade om, att månåret sköts ifrån solåret. Att det blev 5 dagar extra i solåret. 5 dagar lades till. Med andra ord, jorden snurrar saktare nu runt solen eller kom längre ut sen den skapades, så att vi har 365 dagar per år istället för 360. Vi ser att det har skett rubbningar i vårt solsystem. Det kan hända att det var då den här kometplaneten var här och besökte oss och gjorde lite rubbningar och så gick det. Nu är det lite olika uppgifter om det här. Men det är helt klart att det finns någonting sådant. Och för lite sen så har faktiskt NASA erkänt att det finns en planet till i vårt solsystem. Men för att lugna ner folket så säger man att den är långt borta. Men folk börjar se det här. Och det är ganska övertygande vittnesbörd. Och du kan gå in på nätet och titta på kameror som finns på Antarktis. Som uppdateras var 10:e minut eller någonting så här. Och se solens uppgång och solens nedgång. Du kan titta på solen. Och det kan ju vem som helst göra och följa. Och det går ju att filma det och spela in det här. Så du ser att solen kommer och går ner, och så kommer en sol till och går ner efter den. Sådana grejer händer då. Så att det är liksom inget som går att dölja längre. Vi har en stor planet inne i vårt solsystem som påverkar oss just nu. Naturligtvis så vet ju myndigheter om det här, de högsta. Och frågan är hur mycket som kommer ut till folket. I Ryssland talas det mer öppet om det här. I Kina talas det öppet om det här. Och nu ska vi se vad som sägs i rysk tv. 2012 tror jag detta första reportaget från rysk tv är. Och det är på engelska. Jag hoppas att ni kan hänga med. Vi ska kanske stanna lite då. Men det är så pass snabbt så jag hinner inte översätta direkt. Vi kan köra det för att se hur mycket vi hänger med. Ja, vi kan stanna där. Titta där. Jämte solen finns en liten rund plutt där. En planet. Man talar alltså om någonting som kallas för dwarf, som är en liten sol, inte så stark som våran sol. Och den är ungefär 5 gånger större än jorden. 5 gånger jordens massa. Detta är rysk TV.
Planet X will fly around the Earth so close that the consequences for the Earth and for all humans would be catastrophic. Because Planet X is much larger than Earth, the gravitational field of Planet X will be much stronger than the Earth's gravitational field. It will change the axis of our planet and shift the poles of our Earth. Global cooling, new ice age, and world floodings will lead to extinction to all species on the Earth's surface.
In 1972, Joseph Brady of University of California discovered that some unknown planet causes gravitational disturbance of the orbit of Halley's Comet. Planet X is 5 times more massive than the Earth. This information was quickly closed down, referring to the error of the research apparatus. Long experienced employees of NASA suppressed or hide the existence of Planet X. All the information about Planet X are severely protected and not permitted to be publicized. Not even one documentary film produced by NASA to reveal their research about Planet X. It makes no sense for them to be silent about Planet X and hide away their researches about such giant red planet rise above the horizon of the Earth. 2012, Planet X was seen by naked eyes all over the world.
In 1978, American scientists stated that in our solar system, there are not only 9 planets as officially accepted by worldwide, but in fact, there are 10 planets. Planet X moves in space at an incredibly elongated orbit, and it comes to the Earth approximately every 3,600 years. They are unable to capture Planet X in the outer space. However, in the early 1980s, after lengthy mathematical calculations and the construction of new computer models, the existence of this giant Planet X has been proven.
In 1982, NASA agreed that there is a large planet, which they named it Planet X or Nibiru.
In 2005, American astrophysicists announced that is approximately from the distance of 1 light-year of the Earth, there is a huge cosmic object. A giant planet exists. This giant Planet X is approaching our planet Earth at an enormous speed.
Planet X could easily disrupt the atmosphere of the Earth, causing unprecedented cyclopean tsunamis, earthquakes and a new worldwide deluge. The scientists have also found that Planet X has already destroyed another planet in the past, many years ago in the solar system. According to US scientists, the government simply concealed the truth from humanity, avoiding causing panic to the world.
Planet X can bring considerable damage and even casualty to all inhabitants on the Earth. Representatives from all intelligence, they have information of Planet X in hand.
Hängde ni med på detta? Var det för snabbt? Sådär. Alltså, den påverkar ju då våran jord när det är så stor gravitationskraft, vilket gör att det blir stora vågor. Och den drar också med sig, den har 7 planeter runt omkring sig. Det är alltså ett litet solsystem som kommer in i vårt solsystem. Den kommer underifrån jorden, och alla planeterna är på samma skiva. Men den här är inte i linje med de andra planeterna, utan den kommer nerifrån oss, vår räknat då, alltså söderifrån. Och kommer in i vårt solsystem, går runt solen och går ut igen. Och då är det ju planeter runt omkring, så man ser på video från Alaska att det kommer först, solen går ner, sen kommer en liten sol till och sen kommer det små stjärnor inom citationstecken efter den. Och det är de här små planeterna runt, en av dem är större, som syns. Så att det här påverkar ju väldigt mycket vårt solsystem när det kommer in och går ut. Om du går ut och tar din mobiltelefon och riktar den mot solen, och så sätter du framför ett svetsglas, så får du en sån här bild med en liten prick jämte. Och du kan, om du rör svetsglaset, så du har en liten blå prick och en liten annan prick också. Och när du rör på svetsglaset så rör sig de 2 prickarna. Men det är en prick som inte rör sig. Sen tar du bort kameran och så sätter du svetsglaset framför ögonen och tittar på solen. Så ser du att den pricken inte finns där. Den pricken produceras av linsens glas i kameran. Och nu är han åker flyg här, en kille som åker från Chicago till Los Angeles, och när han är på väg upp så ser han detta. Oops! Har filmat det här. Och jag tror att det här är en reflex i själva flygplanets glas utav solen. Så det här tror jag inte är äkta. Så det finns grejer då som visas, alla möjliga grejer. Så man får sortera lite och sålla bort det som kan vara falskt från det som är äkta. Vi ska gå till den här filmen från Alaska.
The next video is one that I consider to be one of the most definitive captures of the Planet X system, as this panorama view taken in Alaska will show. In observing this video, you will notice that the webcam first records the setting sun, at which time another very bright object, possibly a binary dwarf star or companion to our sun, appears and also proceeds to set over the horizon, followed by a trail of smaller planetary objects in succession. A tail that has often been referred to as the string of pearls, which are now appearing in SkyCam videos around the world. This is by all means an incredible capture and defies explanation. Now, when I say that the video defies explanation, it means that it would be very difficult for debunkers to claim that the objects of interest are just lens flare or sky anomalies or some sort of refraction or reflection coming from the web camera itself. As you can see from the video, our sun has already set below the horizon when the objects of interest begin entering into the picture as a separate light source, one after another in succession.
Ja, när jag pratade om det här i USA så fick jag ett brev från en som hade varit ute och tagit kort på sin på solen 2011-2012 på morgonen och såg att det var en liten extra sol jämte och skickade mig brevet. Och jag pratade med folk i Colombia, de har sett två solar, och jag har pratat med folk i Chile som också har bekräftat att de har sett två solar med nakna ögat. Och när du inte använder linser och kameror och sånt här, då blir det inga reflexer utav linsglas. Utan men det bästa du kan göra, ta på ett svetsglas så skyddar du ögonen om du ska titta på den här saken. Men nu går det inte att se. Det är vissa tider. Och det beror ju på hur jorden snurrar runt solen och hur den här planetkometen rör sig också. Vissa vinklar blir den bakom solen. Och den har varit ofta väldigt mycket bakom solen. Men vid vissa tillfällen kan man se det. Jag ska visa lite bilder här nu från ganska häftiga grejer som de har filmat. Då. Effekterna blir att det drar med sig meteoriter. Den här. Det är inte bara att den här planeten går genom vårt solsystem. Det kallas för planetkomet. För den rör sig som en komet, för den har elliptisk bana. Men den är stor. Därför så kan man, så är det en vetenskapsman som kallar den för planetkomet. För normalt så är ju kometerna väldigt små. Men den här är stor. Så att man kan kalla det blandning av planetkomet och en liten sol då. Och den drar med sig, för den har ju gått igenom asteroidbältet. Och där finns massor med skräp. Och möjligtvis det här skräpet, asteroidbältet som går runt solen, det är ju massa. Det är troligtvis en död planet som en gång fanns, som har förstörts av en av de här kollisionerna i historien. Och det är alltså massor med skräp i luften, alltså stenblock och allting. Och Uppenbarelseboken talar ju om att det ska kastas ner massa stenblock på jorden. Och stjärnan ska falla från himlen till jorden. Så att det här är inga grejer som inte kommer att ske. Det kommer att ske, frågan är när och hur. Och det här är alltså en teori som vi måste pröva. När, hur och var, ja. Okej, okay. Och det hände ju nu för lite sedan i Ryssland. Det var 2013, den 15 februari, så var det ett otroligt stort meteoritnedslag i Ryssland. Nu ska vi titta på det. Folk har ju filmat det här. Här kommer meteoriten och slår ner. Den slog inte ner på jorden utan exploderade i luften. Men explosionen förstörde ju byggnader. Fönsterrutor slog sönder och otroligt stark intryck. Härden är väldigt stark. Man kör här. En annan video har med ljudet av det otroligt starka explosion. Okej, nu är det så här att hittills har den här planeten, planetkometen, varit på väg in i vårt solsystem. Och nu är den bakom solen och nu vänder den och är på väg ut. Och den har en svans med sig. Och den svansen drar med sig massor med skräp. Så de flesta meteoriterna ligger efter den har varit här. De kommer efteråt. Man vet inte riktigt vilken bana den har. Vi får ju så lite information från NASA. De ger inte ut det här. Och inte katolska kyrkan heller. Däremot så talar påven om att han är beredd att döpa en utomjording för att den ska komma med i katolska kyrkan. En marsmänniska alltså. Sån här med lustiga ansikten och gröna ögon och sånt. Vi måste ju låta alla komma in i kyrkan. Och han har sagt att världen måste förberedas för att vi kommer att få en invasion av utomjordingar. Och det här är alltså en plan, det är inte bara skämta, inget skämt. Utan, jag försöker förstå vad som ligger bakom, vad man är intresserad av. För det här är liksom, det, den information som kommer till oss, det är ju bara väldigt censurerat och sållat från myndigheters sida och från katolska kyrkans sida. Från de här stora Illuminati och alla dessa som tror att de ska regera världen. Och inte förstår att Herren är den som leder allting. Och låter dem göra det de vill för att hans vilja ska ske. Och då får vi inte reda på sanningen. Vad ska de ha den här informationen till? Ja.
Vad är de rädda för? Eftersom ingen ska få veta vad det är.
Jo, man är alltså. Det här rör sig om att 2/3 av världens befolkning kommer att gå under. Och det står om det i Zakaria kapitel 13. Att 2/3 av jordens befolkning ska dö. Och det blir 1/3 kvar. Och den tredjedelen ska sållas. Så det här är inga små grejer. Och i Uppenbarelseboken talade också om det. Att 1/3 av människorna dog. Det här är inga små saker. Och det är klart, alltså, ger man all information om detta, då kommer det bli ett skrik från alla världens nationer. Hjälp oss, hur ska vi lösa detta? Och det man gör är att bygga bunkrar. Man söker att rädda dem, det högre skiktet. Kungar och rika och höga män, de gömde sig i hålorna. För de har byggt sina bunkrar. Och det finns ett bunkersystem i hela USA under jorden. Och i Ryssland bygger de bunkrar och i Kina bygger de bunkrar. Av 7 miljarder människor så bor 500 miljoner på södra halvklotet.
På sin höjd.
En halv miljard. Och det är de som är från på södra halvklotet som har gett vittnesbörd till mig att de har sett dubbla solen med sina ögon flera gånger. Och det man, vi kan spekulera vad de vill göra. Men jag ska ta en video, sen ska vi gå in i lite spekulationer här. Må Herren hjälpa oss att ta det rätt, det här. Ska vi se den här är den häftigaste. Okej. Nu ska jag försöka översätta det från spanska. Det här är en vetenskapsman från Chile som heter Carlos Muñoz Ferrada. Han var en astronom. Han har gjort ett starkt intryck i världen med sina förutsägelser, astronomiska förutsägelser. 1939, den 19 januari, så publicerades att det kommer en jordbävning i Concepción. Det ligger väl i Chile, va? Och han sa vilken dag det skulle vara, och klockan 8 på kvällen. Och folk trodde inte på honom. Men jordbävningen kom, och det var 4 timmar för sent. Men han hade uträknat det, och den kom 4 timmar för sent. Det känner ni till, ni som kommer från Chile, de här sakerna. 18 sekunder skakade Chile. 5 provinser förstördes. 40 000 dog. Men de kom ihåg den här mannen som hade sagt innan några dagar i tidningen att det skulle hända. Och han fortsatte att göra förutsägelser. 21 maj till 25 maj 1960 skulle komma en stor tsunami. Den kom till Alaska. 1965 i Ligua. Och 1985 hade han förutsagt Valparaíso, Chile. Han förutsade exakt var det skulle vara, eller att det skulle komma. Och det hände. det här geniet har gått mycket längre än alla astronomiska forskare med sina förutsägelser. Han har upptäckt nya kometer och planeter innan de blev synliga för ögat och för teleskoperna. Och han sen såg vetenskapsmännen, de andra vetenskapsmännen. Han var den första som förutsåg att Hallel skulle förändra sin bana när den kom till kometen Hallel, säger man väl? Halley. Skulle komma, och han sa att den skulle komma närmare solen än vad de hade räknat ut från början. Och det skedde att när den kom närmare solen, så kom den in i en närmare bana och gick ut 85 miljoner kilometer närmare solen kom den än vad andra hade sagt. Efter 59 års forskning har han forskat om astronomi, och han har uppenbarat att väldigt snart så kommer en kometplanet som man kallar för Herkobolos till vårt solsystem. Det är väldigt intressant att studera dina uträkningar här. Här finns alltså banan för den här kometplaneten. Det här är ingen normal sak. Nej. Det är en kometplanet. För den har en elliptisk bana som en komet. Men den har stor massa som en planet. Därför kallar den för kometplanet. Det är en komet. Det är en planet med svans. Och den är full av kosmisk energi och närmar sig vårt solsystem. Och den har tre olika hastigheter. Och den rör sig runt våran sol och en svart sol 32 miljarder kilometer härifrån. Och här har du visat oss på den här sidan jorden. Så vår jord går runt solen. Och här är den här banan för den här planetkometen. De kommer nära jorden. Och den är 14 miljoner kilometer bort från jorden. Och den går runt en svart sol som är långt borta. Och den här går den i 92 kilometer i sekunden, hastigheten runt den andra solen där borta. Den har tre hastigheter här. 92 kilometer i sekunden runt den svarta solen, och runt våran sol går den 76 kilometer i sekunden. Och mellan så går den snabbare och har den snabbaste hastigheten mitt emellan och går i 300 kilometer i sekunden. Nära ljusets hastighet. Snart, och detta sa de 2011, denna videon. Snart kommer vi få se Herkobolos med vårt öga. Alla kommer att se den. Den kommer inte att åka förbi omärkt. Det blir mer än förvirring. Det blir massor av olika tolkningar. Astronomerna kommer kanske säga att det är Mars eller någon annan planet man kommer att se. Men det är Herkobolos i verkligheten. Vad det blir för konsekvenser? De mest fruktansvärda. Och efter det så må var en klara sig som han bäst kan. Han har förutsagt tre stora jordbävningar. Han har kalkylerat tre punkter i norra vid Medelhavskustens hörn, Spanien, Frankrike, södra pacifiska kusten från Valparaiso till vad du nu sa, och Java, Sumatra och Borneo. Tre punkter. De kommer att få jordbävningar som har vulkanisk art. Det är så stor gravitationsfält i den här stora stjärnan. Den har gått 13 000 år. För 13 000 år förlorade vi Atlantis, menar han. en resonans. Det kommer att bli resonans, ekoeffekter som kommer att ge väldigt stora förändringar. Du har studerat det sedan 1940, eller hur? Du har studerat den här stjärnan. Här är 59 års dokument. Den här stora förändringen, är en mänsklig förändring? Eller har det med jorden att göra? Du talar om att det blir polförändring. Det är en geofysisk och mänsklig förändring. Det kommer att bli så förändringar i jordens magnetpoler. Det är, det är sådana saker som mänskligheten inte är beredd på att höra. Det som kommer att hända. Förstörelsen kommer. Och framförallt, den kommer att påverka mänskliga existensen. Och överlevnad. Produktion och överlevnad. Okej. Okay. Nu har den har kommit inne i vårt solsystem och vänt. Och nu är den på väg ut här. Och när vi kommer fram till januari 2017. Eller om du går bak en bild. Man vet ju inte exakt var den här banan går. Så det kan vara tidigare. November 2016. Så är vi som närmast den här planeten. Alltså nu om några månader. Och du kan titta på en jordbävningsstatistik. Gå in på nätet och kolla. Det är så vetenskapliga grejer. Du kan titta själv. Och se hur det ökar sista månaderna. Och frågan är hur nära vi blir, vad det blir för effekter och när svansen då kommer, när den går ut och vi har svansen mot oss, som sprutar mot oss. Så vi får, vad är vår reaktion till allt det här? Ja, man kan ju bli chockerad, man kan göra som det står här, men folk kommer att dö av skräck när de ser allt det som kommer hända. Men de som är på en andlig nivå och har kontakt med levande Gud och förstår att det är han som är ligger bakom allt det här. Och han har förutsagt det. Och han har sagt att jorden ska ragla. Och jorden ska falla och inte mer stå upp på sån här grak. Det verkar ha varit en tidigare polskifte. För Alaska och Sibirien och andra platser visar att det har varit andra, helt andra klimat. Det kan vara olika förklaringar till det. Men man talar om att det har varit polskifte tidigare, även magnetisk polskifte. Nu är det magnetisk polskifte det händer. Magnetpolerna ändras hela tiden. Och ni kanske har märkt att fåglar dör i hundratals. De plötsligt flyger de, så flyger de rakt in i en vägg eller i ett torn. För de har förlorat sin... de har en kompass, inbyggd kompass som går efter jordens magnetfält bland annat. Och då vet de inte vart de ska ta vägen för det. Påverkan av den här planeten är så stark för den har också nord- och sydpol, vilket gör att det är en magnet som är i luften som är nära våran jord som också är en magnet, och det gör att ni vet magneter drar ju till nord och syd, drar ju sig till varann och nord drar sig ifrån varann, så beroende på var den här står då så kommer det att göra att våran jord kommer att gunga precis som Jesaja säger. Och alla torn ska rasa, alla berg ska flyttas, alla öar ska flyttas från sina platser. Allt högt ska bli lågt, alla väggar ska rasa ner. Står det skrivet? Vi har ju läst det här i 100 år, 1000 år har vi läst det, tusentals år. Och nu är tiden inne, kära vänner. Jag vet inte om det är nu, eller om någonting annat större längre fram. Och jag frågas, det är två frågor jag har. Jag har många, men två som är speciellt viktiga. Varför är myndigheterna tysta om det här? Vad planerar Vatikanen och de andra höjderna eftersom de har detta? Och de har ju kunskap för de har sett allt här. Och det andra, vad sker efteråt? Och låt oss säga en tredje fråga, vad ska vi göra i allt här då? Första frågan, varför gömmer man undan det här? Och det kan ju vara, man kan ju spekulera i det här. Ja, en sak, om du går in på Google och tittar precis mot stjärnhimlen, för det finns ju, Google har ju också att det är kameror mot stjärnhimlen, så är det en ruta som täcker över precis där planeten X finns. Sen kan du gå in på NASAs kamera och tittar på stjärnhimlen så ser du den där. Varför har Google täckt över den? Precis en svart ruta, precis där. Och man ser halva, man ser lite av de här små planeterna runt omkring, men själva huvudgrejen ser man inte. Men ser, kan man jämföra med NASAs kamera. Det som jag funderar på är om man nu kommer att använda det här. Syftet är ju att inta världen för en världsregering. Det kommer ju bli en världsregering. Det talas om det i profetierna. Och det finns ju starka krafter som går mot det här. Och då kan man använda det här för att ta makten över människorna. Och jag tror att det är det som är anledningen till att man gömmer undan. Det är inte bara det att det skräms folk. För man skulle kunna förbereda folket för det här. Be dem flytta från kusterna in i landet och olika platser. Alla möjliga grejer kan man förbereda befolkningen för. Och speciellt jordbävningsfaror och zoner kan man liksom. Men de högsta som vill ha makten i världen är inte intresserade av att rädda människor, utan att få en elitvärld. Och då är det bättre att vi tar bort en hel del av mänsklig befolkning. För vi har inte tillräckligt med resurser på jorden för att det ska finnas så mycket människor. Och då är det inte intressant att rädda folket. Utan vi ska då använda det här till att skapa en ny världsregering efter det här. Man kan också fantisera med om varför man nu pratar så mycket om utomjordingar, massmänniskor, marsmänniskor och sådant. UFO, allt sånt här. Och den katolska kyrkan ligger ju bakom mycket av det här. Och man skulle kunna göra upp ett scenario. Och Ronald Reagan sa en gång när han talade inför folket att vi är ju inte speciellt. Vi är olika på jorden, men egentligen så är vi väldigt lika och bör hålla ihop. Tänk om vi blir invaderade eller attackerade från andra varelser från en annan planet. Hur skulle vi reagera då? Då skulle vi plötsligt förenas allesammans. Okej, låt oss spela upp ett scenario med att vi blir attackerade från utomjordingar. Och så måste vi förena oss under en världsregering och attackera tillbaka. Och det står faktiskt att de kommer att strida mot människosonen när han kommer i skyn. Så när Yeshua visar sig på molnet så tror man ju det att det är en utomjording som kommer att visa. Och vi kommer ju rida på vita hästar. Det är ju marsmänniskorna. Du och jag är de marsmänniskorna. Men riket kommer att bli Messias, Herren och hans moder. Hur ska vi göra i den här situationen? Ja, det var precis det jag sa i början. För jag tänkte i början säga det så alla är liksom. Då får de tag på det. Vi måste leva i anden.
Amen.
Och Yeshua sa så här: samla er inte skatter på jorden. Och den här, men ni kommer ihåg han som hade massor med skörd i sina fält och gjorde stora lador och samlade in i sina lador. Och så dog han. Och så sa han: du dåre, vad ska allt det du har samlat på hög bli till nu? Så är det med den som inte är rik inför Gud. Så skaffa dig rikedomar inför Gud. Vad betyder att ha en skatt i himlen? Du kan titta på de texter som talar om det. Det betyder inte att du får utbetalt i det tillkommande riket. Det är liksom en. Det kan vara en viss sanning i det, vilket jag tror är helt rätt. Men det är inte tiden det är frågan, utan platsen det är frågan om när vi har rikedomar. Var är våra rikedomar? Och han säger till den här rikemannen: sälj allt vad du har och ge till de fattiga, så får du en skatt i himlen. Men det betyder inte att den skatten kan du inte få ut förrän det tillkommande riket kommer, utan du har ett kapital nu. Från och med nu har du ett kapital i himlen, i den himmelska banken. Och det kapitalet kommer du att få del av när du behöver det. Och det kan förvandlas till materiella rikedomar. För om du har andliga, allt materiellt är beroende av det andliga. För det synliga blev gjort av det som är osynligt. Och om du vill ha synliga välsignelser så måste du först påverka den osynliga världen för att det ska förvandlas till synliga välsignelser. Och det är ju samma sak med förbannelse. Allt det, i den här materiella världen är ju beroende av den andliga världen. Och om vi har en skatt i den andliga världen så kan vi få ut den när vi behöver den här. Samla er inte skatter på jorden, för det är förstörst av alla möjliga grejer. Samla skatterna i himlen, och man kan använda pengar till att investera i den himmelska banken. Om jag ger pengar till fattiga så är det mina pengar. Och de finns där uppe. Så står det i Toran. Och de pengarna kommer jag att få när jag behöver dem. Och det är inte bara i den tillkommande tiden. Utan om jag har nöd här och nu, så har jag redan ett kapital där uppe som kan förvandlas till praktisk ekonomisk hjälp här och nu. Det är en sak som vi måste ha klart för oss. Och det är en annan sak som vi måste tänka på. Vilket är det som är varande, består? Det som är synligt eller det som är osynligt? Det osynliga består, men det synliga försvinner. Yeshua säger så här: arbeta inte för den mat som förgås, utan arbeta för den mat som inte förgås, som människosonen ger. Med andra ord, ansträng inte er för det som syns. Ansträng er för det som inte syns, för det är det som är evigt. Det är det som du får ha kvar sen när det här synliga försvinner. Hur mycket tid och kraft använder vi för att producera synliga välsignelser? Och hur mycket tid och kraft använder vi för att producera osynliga välsignelser? Här ser vi lite balans var vår fokus bör ligga. Om vi nu är inställda till att producera i den andliga världen, så har vi det kvar när allt det här försvinner. Alla dessa plågor kommer över jorden, och vi kommer försvinna också. Det finns kvar, men det som är synligt, det finns inte kvar. Min mamma har sagt en vis sak. Hon har sagt många visa saker. Men det sitter kvar sedan jag var liten. Hon säger: det enda jag kan ta med mig till himlen, som hon tänkte då, hon skulle till himlen. Men nu förstår jag att hon ska till Jerusalem. Hon ska bara till luften, sen kommer hon till Jerusalem. Det enda jag kan ta med mig till himlen, det är mina barn. Hon tänkte, alla rikedom, allt. Det har du kanske lärt av din mamma, eller din mormor, eller din farmors farmors mor. Eller farfars farfars far. Gudfruktiga människor som hade rätt perspektiv. Och varför jobbar vi så mycket och anstränger oss och går upp så tidigt, går ner så, och lägger oss så sent för att producera sånt som försvinner snart? Fokuset måste förändras i många av oss. Och jag hoppas att det gör det efter den här sessionen. Tack ska ni ha för all uppmärksamhet, och må Herren hjälpa oss.